När min bror,
jag har flera bröder, men jag har, men när min äldre bror föddes så var min mamma lite orolig för att han var så lugn och stillsam och tyst och sov hela tiden och sådär och pratade aldrig eller liksom gjorde liksom inga ljud ifrån sig sådär, så att de var inne på barnavårdscentralen för att kolla liksom att allting var okej och sådär. Hur får man honom att börja prata? Och sen kom jag. Och då var de också på barnavårdscentralen. För då undrar mamma, hur får man honom att sluta prata? Till mitt försvar så kan jag säga att livet är kort. Och man har mycket att säga. Ja, men det är klart, det finns mycket, mycket tomt prat som man kan ägna sig åt om man vill. Det kan ju vara underhållande. Men det finns ju en del saker som faktiskt bara måste sägas också. Saker som behöver sägas och som det liksom inte finns något alternativ. Det måste bli sagt. Två av de sakerna som utmärker den kristna församlingen genom historien, det är att vi tillber Gud och att vi förkunnar Jesus som Herre och frälsare. Och inte bara våran Herre och frälsare utan hela världens hopp. Att vi tillber Jesus som kung. Och det är sådana saker som måste bli sagt. Och utifrån det så tänker jag att det kan vara ganska klokt ibland att ställa sig samma fråga som mamma gjorde. Vad finns det som skulle kunna få oss att tystna? För om vi har saker som faktiskt måste få bli sagt, då kan det vara ganska bra att hålla lite koll på. Finns det någonting som skulle kunna få oss att tystna? Vad kan lägga locket på våran tillbedjan? Vad skulle kunna stoppa förkunnelsen av Jesus? Nu vet jag inte om den där lever. Jag har alltid det där problemet, så vi får se om det blir något. Titta! Vi ska titta lite på en av de här texterna, för det är palmsöndagen idag. Och som vi redan har varit inne på så är det mycket lovsång. Och det är mycket tillbedjan och det är liksom också fokus på den här händelsen när Jesus rider in i Jerusalem. Nästan. För det är lite så här, det här är en av de här händelserna som runt omkring, kanske från intåget så där, och så över påskhändelserna och sådär, så tänker vi ofta att vi har ganska bra koll på vad som händer. För vi har läst och hört ofta, många av oss i alla fall, och gått igenom de här händelserna många gånger i de olika evangelierna. Och när man då läser om de här sakerna, då är det ganska lätt att fylla i saker ifrån de andra evangelierna utan att man tänker på det. Men idag ska vi titta på Lukas evangeliets berättelse om det här. Och den skiljer sig lite grann ifrån de andra. Det ser lite annorlunda ut när Lukas berättar om detta. Men vi kan läsa tillsammans. Jag kan se här. Om det. Jag kan läsa på. Antingen om du vill slå upp det så. I bänkarna i Bibeln så tror jag att det, eller i Bibeln i bänkarna, så tror jag att det står på sidan 1257. Annars så står det här på väggen. Efter att ha sagt detta så gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, så skickade han iväg två av lärjungarna och sade: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den så ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led den hit. Om någon frågar er varför ni tar den, så ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara så som han hade sagt. När de skulle ta åsnan så sade de som ägde den: varför tar ni åsnan? Och de svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner ifrån Olivberget så började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Här är vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill tala. Att du ska tända din andes låga. Så klart att vi får syn på det som är ditt ords hemligheter som du vill uppenbara för oss idag. Så gör ditt verk i våra hjärtan den här stunden. I Jesu namn. Amen. Som jag sa så, jag vet inte om du la märke till det här, men Lukas är lite annorlunda än till exempel Matteus och Johannes. Därför att i Lukas så händer allt det här innan de ens har kommit till Jerusalem. Här finns det faktiskt ingenting nämnt om palmkvistar och stadens folkmassor som ropar Hosianna. Utan här är fokus på lärjungarna. De som följde Jesus. De som fanns i hans närhet. Det är ganska viktigt att liksom, det är ganska bra att få med sig de här olika perspektiven. Det är därför vi har flera vittnen i Bibeln på det som händer. Därför att åtta ögon ser bättre än två. Här är lärjungarna på väg. De är liksom på slutet av en ganska lång resa som började uppe i Samarien långt tidigare. När de håller på och arbetar lyssnar till undervisning och hjälper människor och så vidare, så står det helt plötsligt i det 9:e kapitlet, mitt i Lukas evangeliet ungefär, så står det plötsligt att när tiden var inne för hans upptagande till himlen så vände Jesus sina steg mot Jerusalem. Och så börjar han gå tillsammans med sina lärjungar. En lång väg. Och hela tiden så är han väldigt tydlig med att nu går vi mot korset. Gång på gång så påminner han sina lärjungar om varför de ska gå ner till Jerusalem. Först lite så där vaga antydningar, men så blir han mer och mer uttalad. Och till slut så, strax innan det här, så säger han till dem att nu går vi till Jerusalem och där ska människosonen utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. De ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Så man kan tänka sig att stämningen bland lärjungarna var nog lite spänd på den här resan. Särskilt nu när de liksom har Jerusalem i synfältet. Nu är de ungefär 3 kilometer öster om Jerusalem, så de ser staden där. Och även om de kanske inte riktigt förstod allt det som Jesus hade pratat om, så kan man nog tänka sig att det påverkade stämningen en del. Han har ändå sagt att han ska gå dit för att dö. Så man kan tänka sig att det var nog kanske lite dämpat när de går där neråt. Och så händer då den här lite underliga händelsen strax innan det som står här nu. Där Jesus skickar iväg 2 av lärjungarna in till den lilla byn Betfage för att hämta en åsna. Och så ger han dem detaljerad information om vad som kommer att hända och vad de ska säga. Och så går de in och finner att det är precis så som han har sagt. Och vi ska inte uppehålla oss vid det, för att fokus idag ligger lite på den här andra delen. Men det verkar som att det ändå blir en slags förlösande katalysator för dem. Den här spänningen som de har gått och burit på löses liksom upp. För att de blir påminda om vem Jesus är. Så på väg nu ner för den här sluttningen av Olivberget så bara lossnar det för lärjungarna. De uppfylls av en enorm glädje. Och så står det att de börjar prisa Gud. Högt, ljudligt. Liksom. Så att det, jag vet inte hur... Vi var alldeles nyligen i Österrike. Och där står det liksom skyltar överallt. Om att uppe i bergen. Om lavinfara. Man ska ta det försiktigt där. Liksom. Därför att ljud färdas ganska rejält här. På en sån här bergsluttning ner mot en dal. Men lärjungarnas röster liksom bara dånar ut. Därför att de har uppfyllts av någonting. De är uppfyllda av glädje över Guds gärningar. Jag vet inte om där, titta. Och alla de underverk som de har sett. Och de är också uppfyllda av vem det är som går framför dem. Det står i... Vi kan hoppa till nästa bild. Jag vet inte om den här vill idag heller. De ropar ut: välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Jag vet inte om du har varit med om det här någon gång. De här tillfällena när allt liksom bara stämmer. När liksom allt i livet verkar bara vara... För en sekund så är allting bara uppradat och allting är så klart. När man prisar Gud med ord eller handling eller i en sång eller ensam, men plötsligt den här liksom att plötsligt så vet jag bara med hela mitt jag att det jag säger nu är sant. Och jag kanske inte kan förklara varför, men det är så. Och det tror jag är det här liksom ögonblicket som lärjungarna upplever på vägen ner för Olivberget. Därför de har aldrig i sitt liv talat så sant som de gör när de prisar Gud på vägen ner mot Jerusalem. När de lovar Gud för alla hans gärningar och när de proklamerar vem Jesus är. För en stund så vet de precis vem som rider framför dem. Konungen som kommer i Herrens namn. Och man kan säga att det finns någonting i det här som vi talade om i början, det som utmärker församlingen, alltså att vi tillber Gud och att vi förkunnar vem Jesus är, som verkar ha sitt ursprung i de här två sakerna. Dels glädjen över det stora som Gud har gjort, och det andra är insikten om vem Jesus är. Det kan säkert finnas fler skäl till tillbedjan, men väldigt ofta så är det här som utgör kärnan på något sätt. När jag fylls av glädjen över det som Gud har gjort. Och när det går upp för mig vem han är, så kan jag inte svara på något annat sätt. Det är för att det finns saker som bara måste sägas. Och det är det som lärjungarna, liksom, det som bubblar ur dem på vägen ner för berget. Men så finns det några där. Det står att det fanns några fariser i folkmassan. Lukas är inte riktigt tydlig med om det här är en folkmassa som de möter på vägen eller om det var några som följde med honom. Vi vet att ifrån Lukas evangeliet att det fanns fariser som följde Jesus. Antingen för att de ville hålla koll på honom eller för att de var fascinerade av honom. Det fanns fariser bland Jesu efterföljare. Och de reagerar på den här lovsången eller det som sägs. Säkerligen så hade de inget emot att lärjungarna prisade Gud, men den här förkunnelsen om Jesus som kung blir ett problem för dem. Så de kommer till Jesus och säger: säg åt dina lärjungar att sluta. Ordagrant står det väl att mästare, säg åt eller tillrättavisa dina lärjungar. Säg åt dem att det här är inte okej. Och man kan fundera över varför. Därför att Lukas ger inga indikationer på vad det var i det här som störde fariserna. Och jag har funderat en del på det här och Jag skulle säga att det finns några alternativ som jag tycker verkar ganska sannolika i alla fall. Och som jag också känner igen ifrån mitt eget liv och som jag tror att vi kan känna igen till mans. Ett alternativ skulle kunna vara att fariserna var rädda för Rom. Det kanske inte vi går runt och är så rädda för Rom nu för tiden. Är du det så kanske du behöver söka hjälp. Men Israel var ju vid den här tiden ockuperade av romarna. Och det här är, nu är de på väg ner mot huvudstaden under årets absolut största högtid. Där det är packat med folk. Alltså befolkningen, den judiska befolkningen har fördubblats. Därför att man reser in ifrån alla världens hörn. Och den romerska vaktstyrkan har också fördubblats för att kunna hålla ordning i staden. Och det brukade bli oroligheter. Därför att det är mycket folk på liten yta och väldigt mycket frustration. Och vi vet ifrån Lukas evangeliet att det blev så även det här året. Därför att åtminstone en, kanske tre i alla fall, av de som faktiskt gjorde startade någon slags revolt under den här tiden blev arresterade. En av dem hette Barabbas. Det står om honom att han hade startat ett upplopp och begått mord under oroligheterna. Och sannolikt så var även de två rövare som vi kallar dem som skulle korsfästas tillsammans med honom hörde också troligtvis till det gänget. Så det blev oroligheter. Det var inte helt obefogat. Och det som man kan förstå helt enkelt att under sådana omständigheter så är det inte riktigt läge att gå in i den här staden och utropa någon annan till kung. Det kan lätt uppfattas som en provokation ifrån Roms sida. Och då skulle man kunna tänka att det fariserna här är oroliga för är helt enkelt att förkunnelsen om Jesus som kung helt enkelt stör samhällsordningen. Nu gäller det att ha lite fingertoppskänsla. Nu gäller det att vara lite smidig här. Och då är det inte läge att proklamera en ny kung som kommer till stan. Att förkunnelsen om Jesus kan störa samhällsordningen är för övrigt ingen... Det är ganska många världsledare som har dragit samma slutsats genom historien. Så att det är liksom inte unikt för de här. Men det skulle kunna vara ett alternativ. Ett annat alternativ skulle kunna vara att de faktiskt är oroliga för Jesus och hans lärjungar. Som jag sa så fanns det fariser ibland Jesus efterföljare. Och Lukas evangeliet är lite unikt på det sättet att det inte är så svartvitt här. I några kapitel tidigare så kommer några fariserna till Jesus för att varna honom. Och säger att Herodes planerar att döda dig så du måste snabbt härifrån. Och mycket tyder på att de hörde lite till hans krets så att säga. Det skulle kunna vara några av dem som kommer här och ger uttryck för sin oro. Att de är rädda för att det här drar på sig oönskad uppmärksamhet. Att de är oroliga helt enkelt för Jesu och lärjungarnas säkerhet. Därför att det var inte bara romarna de hade att vara oroliga för. Och det är inte heller en obefogad rädsla. Alla som vet vad som händer nästa vecka måste ju kunna skriva under på att det fanns fog för att vara orolig för Jesu och lärjungarnas säkerhet. Ett annat alternativ som vi kanske är mer vana vid är att de helt enkelt inte trodde på honom. Att de menade att Jesus är inte den messias som lärjungarna säger att han är. Och om det inte stämmer, då är det här inte bara olämpligt utan det är en hädelse. Att göra sådana anspråk. Och dessutom väldigt osmakligt att komma in och liksom anspela på folkets längtan efter befrielse för att skaffa sig anhängare. Och bygga upp falska förhoppningar hos människor som bara kommer att gå i stöpet. Och det kan man också förstå att de skulle reagera på. Om de hade någon slags ryggrad, någon slags moralisk känsla så skulle man bli upprörd för en sån här sak. Som sagt så säger inte Lukas någonting om vad som ligger bakom deras kritik, deras reaktion. Det skulle kunna vara någon av de här. Det skulle kunna vara alltihop. Det skulle kunna vara någon liten bit av det. Hur det än är så tror jag ändå att de här sakerna är någonting som vi har erfarenheter av. Någonting som vi kan möta antingen utifrån, från andra människor, ifrån samhället, ifrån media eller något annat. Eller inifrån, någonting som vi intalar oss själva. Någonting som faktiskt skulle kunna antyda eller åtminstone lägga hinder i vägen för den här tillbedjan och förkunnelsen. Om vi tänker oss att tillbedjan och förkunnelse inte bara handlar om vad vi sjunger när vi möts på det här sättet och vad vi säger härifrån, utan att vi vill leva liv som överensstämmer med våran tro. Att jag med mina handlingar och med mina ord och den jag är vill tala om, vill ge Gud ära för det han gör och vill peka på vem Kristus är. Så finns det såna här tendenser hos oss som skulle kunna liksom, som vi kan snubbla över och snava över och som kan få oss att tveka och kanske tystna. Om vi tänker det första alternativet, att det här kan uppfattas som en provokation, så kanske vi tänker oss att det passar sig inte riktigt att vara så öppen med en sån bekännelse. Det passar sig inte riktigt att vara så där tydlig med vad vi tror på, särskilt inte med detta. Det stör liksom samhällsordningen. Vi har länge i vårt land byggt upp ett samhälle som bygger på ömsesidig tolerans och att vi liksom ska komma med såna här exklusiva anspråk känns inte riktigt okej, va? Det finns till och med kristna församlingar i vårt land som öppet menar att kristen mission är omoralisk. Därför att det antyder att inte alla religioner är lika goda. Att inte var och en blir salig på sin egen tro och så vidare. Det finns en tendens hos oss att tänka den här, att liksom dämpa dig lite. Säg åt dina lärjungar att ligga lågt. Ni får gärna tro på vad ni vill, men var lite smidig så där. När det gäller det andra alternativet så finns det också hos oss, både i stor utsträckning, alltså på en väldigt hög nivå och på en väldigt låg nivå. På den låga nivån kan man tänka att leva i en sån här tydlighet kring min tro medför en viss rädsla för vad ska människor säga? Det här kan skada mitt anseende eller mina barn kan få problem i skolan, eller vad ska hända med mina relationer, mina chanser på arbetsmarknaden om jag är för annorlunda? Det kan vara farligt. Och sen vet vi också på en annan nivå att väldigt, väldigt många av våra syskon världen över får känna på det här på ett väldigt mycket tydligare sätt. Som faktiskt lever under hot om våld och förtryck och fängelse och död och trakasserier på olika sätt. Det här är inte liksom en, det här är en verklighet för många. Jag tror att det är väldigt, här måste vi vara försiktiga när man tänker den här tanken. För att jag försöker inte stå här i ett fritt land där vi kan mötas öppet och annonsera i tidningen att vi möts för att tillbe Gud och förkunna Kristus. Och kritisera de som känner sig tvungna att dölja sin kristna identitet. Det finns många sådana. Och det är inte det som är poängen här. Poängen är bara att konstatera att fruktan är någonting verkligt. Och någonting som kan dämpa vår glädje. Och som kan så att säga, hota att lägga locket på förkunnelsen om Kristus i vissa sammanhang. Det tredje alternativet finns också hos oss. tror jag verkligen på det här? Alltså, tror jag på det på riktigt så mycket att jag tycker det är värt att ta risken? Det kostar ju på. Tror jag på det så mycket så jag vågar satsa, alltså att jag vågar liksom göra förändringar i mitt liv därför att jag vet att Gud tar hand om mig? Eller bara för att jag tror att det är rätt att göra utifrån min bekännelse? Vad händer om det inte stämmer? Vad händer om jag med mitt liv, med det jag gör och säger, kanske skapar falska förhoppningar hos andra människor som också börjar tro som jag, och så visar det sig att det inte håller? Jag följer gärna med Jesus lite sådär, men är det verkligen så att jag vill vara så tydlig med det? Tror jag verkligen så mycket att det blir en definierande faktor i mitt liv? Det här är inte heller något man ska skratta åt. Liksom. Det här är ju någonting som vi möter, påverkas av hela tiden. Och det är klokt. Bibeln uppmanar oss att vi ska fundera. Vi behöver beräkna kostnaden för saker. Men det är en faktor som påverkar vår frimodighet och vår förmåga att leva i tillbedjan och leva i förkunnelse. Det är rätt intressant det där att oavsett, alltså Lukas evangeliet säger ju som sagt ingenting om varför, om vad det riktigt är som fariserna reagerar på och varför. Men det spelar liksom ingen roll heller. Därför att oavsett vilka skäl de hade så blir Jesus svar detsamma. Svaret som Jesus ger när de ber honom att hålla sina lärjungar i schack, det är, han säger, om de tiger då kommer stenarna att ropa. Och det här är så fantastiskt, för det finns ett sånt hopp i det här som vi ska återkomma till. Först måste jag bara få säga något om det här med stenarna, för jag tycker det är kul. Jag håller på med geologi och sånt där nu, och det är väldigt fascinerande. Stenar kan ju inte röra sig så fort, så att om de ropar så kanske vi inte hör det så tydligt. Men det finns ändå, alltså vi tycker det här låter helt absurt. Vi som lever liksom i upplysningens kölvatten fortfarande så här och tänker, vi är helt frikopplade ifrån skapelsen. Vi är någon slags intelligenser som traskar omkring, som har något slags biologiskt bihang bara så här. Men det är ju inte Bibelns världsbild. I Bibelns världsbild så hör vi ihop. Vi sitter ihop med skapelsen. Vi är faktiskt skapade, tror det eller ej. Och hela skapelsen, vi har blivit satta att råda över skapelsen. Och det som påverkar människorna i skapelsen, det påverkar också naturen och världen omkring oss. Det står i första Mosebok att när synden kommer in i människans liv, då börjar marken bära tistlar och törnen. Och när profeterna talar om befrielsen, när Jesaja pratar om befrielsen ifrån synden, så gör han det utifrån skapelsen och säger att då kommer kalvarna att leka med björnungar och lammen kommer att ligga och sova med lejonen. Det får synliga konsekvenser i naturen. Och Paulus, jag har faktiskt en bild på det, är inne på samma idé liksom, när han pratar om försoningen och frälsningen. Han säger i Romarbrevet 8 att allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Så det finns liksom en koppling. Så för Jesus är det liksom... Det är inte så absurt. Sen vet jag inte på vilket sätt en sten bärs åt för att ropa, det vet jag inte liksom. Men han vet om att skapelsen känner till det som sker. Om vi tänker oss att grunden för vår tillbedjan och vår förkunnelse är glädjen över Guds verk och insikten om vem Jesus är, så vet han om att skapelsen är mycket väl medveten om vem han är som kommer. Stenarna vet, de känner igen sin kung. Och det är det som gör hela situationen så tragisk. För precis strax efter det här så stannar Jesus upp i sluttningen när han tittar ut över Kidrondalen där, och så ser han Jerusalem ligga där, och så brister han i gråt. Han gråter över den här staden. Därför att stenarna känner igen kungen, men det gör inte dem. Och så talar han om vad som kommer att hända med staden och dess folk. Därför, som han säger, att de inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Skapelsen är med i detta. När du ger uttryck för din tillbedjan, för din glädje över Guds verk, när du i ditt liv försöker leva så att Gud, så att Kristus blir synlig, så är du inte ensam i det. Även om du kan uppfatta att världen omkring dig är emot dig, så är hela skapelsen med och prisar Gud för hans väldiga verk. Hela skapelsen finns till i hoppet om det som Kristus har åstadkommit för oss. För att komma tillbaka till Jesus svar här, så kan man dra några slutsatser av det som Jesus säger. När han säger att om de tiger så kommer stenarna att ropa, så kan man utifrån det här faktiskt dra slutsatsen att oavsett hur saker verkar, så är det faktiskt alltid berättigat att prisa Gud och bekänna Jesus som kung. Skapelsen vet det. Vi är aldrig så rätt ute som när vi prisar Gud och när vi förkunnar Kristus som konung. Vi kan ha massa underligheter för oss, men när vi gör det så är vi rätt ute. Det finns inga ord som du kan hitta på som är för stora för Gud. Och han som själv är sanningen har själv sagt att han är konung. Att all makt har lagts i hans händer. Så det är alltid berättigat att prisa Gud. Ibland så behöver jag påminna mig om det ifall jag finns i något sammanhang så här, och man sitter. Alltså jag har ju hela mitt liv strävat efter att bli gammal, för jag tycker det skulle vara så skönt att bli en riktig surgubbe så här. Jag har ingen talang för det, men jag hoppas på att någon gång kunna bli det. När man sitter så här någon gång och liksom tycker inte om lov, så man försöker liksom tänka så här, jag tycker inte om den här lovsången liksom, så blir man påminn om det här. Ja, fast det är alltid berättigat att prisa Gud. Oavsett om jag tycker om förpackningen eller inte, så är jag här för att prisa honom. Det är alltid rätt att lovsjunga honom för hans väldiga verk. Det är alltid rätt att proklamera att Kristus faktiskt är kung. Och han är världens hopp. Han är faktiskt världens enda hopp. Det andra som vi kan dra slutsatsen av i det som Jesus säger, som också är väldigt hoppfullt, är att evangeliet om Jesus kommer att nå ut. Det går faktiskt inte att stoppa det. Det är faktiskt omöjligt. Och man har försökt göra det genom hela historien. Det kommer aldrig att gå. I det här ligger ett löfte om att om så alla befintliga mänskliga tungor tystnar, kommer Gud att resa upp vittnen, därför att det finns saker som helt enkelt måste sägas. Det finns saker som måste komma ut. Och om så stenarna måste ropa det, så kommer evangeliet om Jesus Kristus att nå ut. Och det är hoppfullt. När vi själva kämpar med det och när vi ber för våra syskon som står i aktiv tjänst på de här områdena, så kan vi veta att vi står inte ensamma. Vi har blivit en del av ett uppdrag och ett verk som inte kan misslyckas. Att prisa Gud och att förkunna Kristus som konung är inte bara berättigat, det är faktiskt helt ofrånkomligt. Därför så tror jag att det vi tar med oss ifrån det här idag tror jag varken ska vara att vi känner oss nedslagna över att vi inte lever så tydligt som vi borde. Och jag tror inte heller att det är någon slags försoffning, att vi känner att ja, men i så fall så behöver du göra ingenting om jag backar ur. Om det där ändå blir gjort så behöver inte jag vara med i det. Utan snarare att få se den här enorma, fantastiska inbjudan som finns. Du kan få vara med i det här. Du kan välja att sätta dig vid sidan om och titta på. Men du kan också få vara en av de här som får leva uppfylld av glädjen över det som Gud har gjort. Du kan få vara med och leva ett liv som gör att förkunnelsen om Kristus syns i dig. Att det som människor säger om dig när du är färdig på den här planeten är liksom inte så mycket att du var en hejare på att spela schack och att du gjorde dig känd som ordförande i aktionsgruppen Nej till simhall i Ingatorp eller något sånt där, utan att du kan liksom få vara, omdömet om dig kan få vara, jag vet inte så mycket om honom, men i honom såg jag Kristus. När hon var där så såg jag Guds son. Som sagt så är det här en dag när vi får prisa Gud. Det är liksom hela syftet med den här dagen. Och allt vi gör i den här gudstjänsten, och som jag hoppas allt som vi får göra när vi går ut härifrån, får vara i den andan. Vi får be nu att Gud ska forma våra liv så att vi blir genomskinliga. Så att vi får leva fyllda av hans glädje. Så att våra liv får vara lovsånger. Att vi får leva fyllda av honom och hans ande. Så att våra liv blir porträtt av Kristus. Så att vi blir förkunnelse. När vi gör det så vet vi att vi står i samklang med hela skapelsen. Med alla våra syskon världen över. Med hela skyn av vittnen. Och det kommer en dag när alla knän ska böjas. När alla tungor ska bekänna att Kristus är Herre. Och vi har fått glädjen att börja redan nu. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att det är sant att allt det som dina lärjungar ropade på vägen ner för Olivberget är sant. Att du är konungen som kommer i Herrens namn. Vi vill tacka och prisa dig för att du gjorde det. För att du trädde in i vårt ställe, för att du tog syndens förbannelse, döden. För att du tog all vår själviskhet, vårt hat, vårt habegär. Och att du tog det på dig för att vi skulle bli befriade. Tack Herre för att det är sant att hela skapelsen har sitt hopp i dig. Det finns inget annat vi hade kunnat hoppas på som är så stabilt och så trofast. Nu vill vi be dig Herre att vi ska få leva i tillbedjan. Vi ber att din ande ska fortsätta att verka i oss, påminna oss om allt det stora som du har gjort och som du gör. i våra liv, i världen och i historien. Och låta det få leda till en aktiv tillbedjan. Lös våran tunga så att vi kan prisa dig. Lös våra lemmar så att vi kan tjäna dig. Lös vårt hjärta så att vi kan älska dig. Och låt oss sen leva på ett sätt så att din bild blir synlig på den här jorden. Så att de som finns omkring oss och tittar på oss inte ska kunna dra någon annan slutsats än att Jesus Kristus är konung i evighet. Så gör det i våra liv nu. Var med oss och möt oss i resten av den här gudstjänsten. Var med oss i veckan som ligger framför. Och under den tid som vi har kvar att vandra på den här jorden. Tills vi får möta dig i evighet. Amen.